Välbefinnandet hos yngre arbetstagare och de som jobbar på distans har försämrats under coronapandemin och ensamheten ökar kraftigt. Frågan är hur vi mentalt klarar av att fortsätta leva begränsade liv och vilka följder det får för vår psykiska hälsa. Men en pandemi kan också göra oss psykiskt starkare att klara förändringar i framtiden. I dagens avsnitt av Bakom rubrikerna deltar socialhandledaren Annika Paananen på resurscentret Föregångarna i Vasa. Jag hoppas att du tycker att det här avsnittet är lika intressant som jag tycker. Här finns jättemycket att lära sig. Mitt namn är Patrik Sjöholm. Det här är Bakom rubrikerna. Då du tänker på ditt jobb på föregångarna just nu, upplever du att det har förändrats under den här coronapandemin? Har samtalsämnena förändrats? Och vad är liksom de här centrala ämnena som du upplever just nu?
Alltså, eftersom vi nu då är här också för att prata om vänskap och relationer och kanske också ensamhet.
Ja.
Som har varit mycket på tapeten för mig och det som jag pratat om under de här senaste 12 månaderna mer. Precis, för att nu återknyta till din fråga. Så, jo, vi har pratat mer om det här med ensamhet. Och det intressanta är förstås det att en del har upplevt sig mera ensamma under coronan och andra har faktiskt upplevt sig mindre ensamma. Och allt det här har förstås att göra med att vad har man tillgång till för kommunikationsmedel och hur ens relationer sett ut från tidigare och sen också förstås att hur lätt har man och har haft för att knyta an med andra människor på olika sätt? Och det där är ju någonting som ofta går jättelångt tillbaka i åren. Och det här, vi börjar ju faktiskt våra liv här på jorden utanför livmodern. Så börjar vi med separation. Mm. Så egentligen det som ger vårt liv mening efter det är ju att försöka knyta an till andra människor igen. Att där har vi utmaningen för de allra flesta.
Men med tanke på ensamhet, då, vilka råd, vilka verktyg finns det att ge i dessa tider? Alltså vanligtvis skulle man ju kunna säga att man funderar på att engagera dig i någon förening eller gå ut och träffa folk. Eller så där, men det är ju av förklarliga skäl inte riktigt möjligt. Nu är det då heller.
Nej, och det är ju svårt om man inte till exempel då har tillgång till kommunikationsmedel. Som fungerar på distans. Men sen det som egentligen är allra svåraste för de flesta som jag pratar med åtminstone och som jag tror är ganska allmänt är ju det att vi är dåliga på att berätta vad vi behöver. Det är oftast det som är det största hindret. Inte egentligen hur man kommunicerar eller hur man knyter an utan att våga fråga efter det man upplever sig behöva och det man vill ha. Därför att ganska många av oss tror inte att vi ska få det, inte ens när vi frågar efter det. Vi har den fördomen. Ibland är det en fördom, ibland är det förstås en verklighet. Men långt oftare så är det faktiskt en fördom.
Varför har vi så svårt att uttrycka det, vad vi behöver?
Nå, delvis kanske för att vi inte är vana. Och det här, jag är ju då, jobbar ju med schematerapi som arbetsmetod och verktyg. Och där har man olika förklaringsmodeller med det här, för det här varför det kan vara svårt. Och en orsak är ju att man kanske faktiskt då också har blivit försummad under någon avgörande period i sitt liv och räknar med att bli det igen. Och sen att man upplever sig som otillräcklig. Att ingen riktigt ser en eller att om de ser en så kommer de att upptäcka alla fel man har. Och sen också om man anknyter till någon och förbinder sig till någonting att man kanske sen inte ska kunna ta sig ur den situationen. Det är också en sak som är skrämmande för många att om man ger sig in i någonting så då får man tåla vad som helst sen. Det finns lite olika rädslor där och lite olika behov som gör sig gällande. Till exempel där först och främst att uttrycka att man har ett behov av umgänge. Men sen också när man väl har ett umgänge så kanske man har ett behov av att sätta gränser. Mm. Det är ju inte heller så lätt för alla.
Vad tänker du annars så där överlag? Vi har ju så här långvarigt och väldigt ihållande läge med restriktioner och vi träffar folk i mycket mindre utsträckning än vad vi annars gör och vad vi är vana vid. Vad får det för konsekvenser att de här fysiska mötena uteblir?
Jag kan nog mycket väl föreställa mig att om det här blir väldigt ihållande att det också börjar påverka oss hormonellt.
Ja.
Om inte redan gör det efter en ganska kort tid och så här. Och sen har man ju pratat redan tidigare om den användningen av just sociala medier eller överhuvudtaget datorer. Att börjar vi knyta an till maskiner nästan mer. Knyter an till människor, knyter an till signaler mer än faktiskt till personer och så där. Hur kommer det att påverka då vår utveckling och evolutionen och så här? Men det där är så stort område så det börjar gå runt i huvudet på mig när jag tänker
ja, verkligen.
På det. Det är verkligen jätteintressant, men det är en svår fråga.
Ja.
Jag tror ju inte att vi mår bra. Vi är ju flockdjur, så är det. Jag tror inte att det liksom förändras bara på en gång. Men sen hur en flock beter sig och vilka behov den har och hur den definieras, det är ju en annan sak. Och det förändras ju också liksom helt bevisligen med tiden.
Mm.
Vi har ju gått från små byar, eller från flockar riktigt, så där på riktigt till små byar, till större samhällen och försöker ju ändå, lyckas ändå ofta hitta en hyfsad gemenskap och sådär. Men nej, jag vet inte. Det känns rent sådär instinktivt och intuitivt så känns det ohälsosamt, tycker jag. Men jag kan ha fel.
Ja, och det är säkert en fråga som man inte kan ha svar på nu heller. Utan det ser vi sen framöver hur det kommer att utveckla sig. Vad blir konsekvenserna? Det var Arbetshälsoinstitutet som hade gjort en undersökning då, att speciellt välbefinnande bland yngre arbetstagare och de som distansarbetar och de som bor ensamma, så deras välbefinnande har försämrats under den här coronapandemin. Vad tänker du om det?
Jo, det kan jag mycket väl föreställa mig. Och om man tänker nu då unga arbetstagare, så där är det förstås att om man är yngre och kanske ännu inte lika rutinerad heller, så det här att leda sig själv är ju oftast svårare då. Därför att man inte har de där rutinerna och man har inte vanorna. Och man kan ha ganska svårt att veta att var ska man riktigt sätta ribban. Det är ju sånt som man kanske lättare avgör också på basen av erfarenhet sen senare. Men sen det här med ensam, jag lever ju själv ensam. Så att jag har viss erfarenhet av det här också, hur det påverkar. Och det som jag ju åtminstone själv har lagt märke till och som många med mig också pratar om är ju att den här inputen så att säga så kan ibland vara lite klen i förhållande till det man sen ger ut. Lite beroende på vad man arbetar med förstås. Men om man förväntas leverera någonting hela tiden samtidigt som det här det man får i form av instruktioner eller gemenskap eller feedback uteblir eller liksom är allvarligt förminskat, då blir det ju problematiskt förstås. Man behöver ju få den där energin som man ger ut någonstans ifrån också.
Vad tänker du? Det här är en personlig reflektion, men att på något plan så kan jag känna att även om jag så där personligen då inte hör till någon riskgrupp, men det finns förstås anhöriga i min egen omgivning som gör det, så ligger som det där med allt som har att göra med corona, så ligger som man malar på hela tiden i bakgrunden. Att hur påverkas vi av att någonting ligger och pyr så där länge? Alltså det är stress och det är ångest och det är oro för hur det ska komma att bli. Och den där känslorna kommer kanske att gå lite mer aktivt och inaktivt i olika perioder. Men vad får det här, om man tänker på det långa förloppet, att man ändå nu då snart ett år har levt med det och inte det är riktigt över ännu heller?
Nej, och jag tycker att ganska tidigt så såg man ju också den här polariseringen människor emellan, att de som ganska snabbt anpassade sig och lydde de här restriktionerna även om de tyckte att det var jobbiga, och sen de som mera då, mer eller mindre öppet började göra motstånd. Och jag tror att de här grupperna kommer förstås att påverkas olika också. Helt enkelt att det kanske ökar. Därför att konsekvenserna blir ju naturligtvis helt annorlunda om beteende från början också annorlunda och hur man reagerar i enlighet med rekommendationer och restriktioner. Så att det här helt klart, det här har jag lagt märke till nog också inom ramen för mitt arbete här på föregångarna, att de som sen tidigare är, ska vi säga, har en tendens kanske att underordna sig och förstås tänka mera på allmänhetens bästa och andra människors bästa. alltså som helt enkelt inte är så egocentriska. Så det här tar nog större stress av det. För där är förstås inte alltid den här rädslan heller att själv smittas bara, utan också förstås att smitta andra. Att man vill inte utsätta andra. Och i det här fallet så är ju de andra man inte vill smitta ganska många. Därför att vem som helst nästan kan ju få det. Och när man rör sig i samhället så träffar man ju ändå på individer varje dag, flera gånger om dagen oftast. Och vet inte heller förstås vilket hälsotillstånd som de lider av då eller har. Så att den gruppen är nog mera nervös nu. Och tar nog mera stress. Den andra gruppen är kanske lite mer så här upprorisk och kan till och med tycka att det är lite roligt och att underhållande att inte följa restriktioner och så här. Och det kan man ju tycka mycket om.
Ja,
jag gillar ju inte det.
Ja.
Därför att än en gång vi är ju flockdjur och hur vi överlever som grupp beror ju i allra högsta grad på hur vi sköter om varandra, också som grupp.
Ja, exakt.
Därför att samma individer behöver fortsättningsvis hälsovård, och behöver fortsättningsvis transport, och behöver fortsättningsvis allt det här. Och så länge man själv är förhållandevis frisk så kan man ju tycka att man är väldigt oberoende och så här. Man behöver inte bli mycket sjuk, så känner man av att man behöver andra.
Vi ska väl göra en skillnad på vad som är psykiskt lidande i dessa tider och vad som är den faktiska psykiska ohälsan. Tror du att vi ser en ökning bland båda delarna här? Då tänker jag kanske som den här själva, alltså en diagnos som stärker den här psykiska ohälsan. Ser vi mer av det, kommer vi att få se mer av det?
Jag ser kanske inte på det här med psykisk hälsa riktigt som alla andra gör det. Inte det väldigt revolutionerande heller, men jag ser på en stor del av det här som vi kallar psykisk hälsa som en bristsjukdom. Och det är klart att du kan ha svårare sjukdomar, schizoaffektiva sjukdomar, och du kan vara bipolär och så vidare. Men när det gäller depression och ångestsymptom så ser jag det faktiskt mer som bristsjukdomar. Att det är behov som inte har blivit tillfredsställda. Och det är också många gånger känslor som har blivit mer packade. Och det betyder förstås att om vi inte har möjlighet att uttrycka våra känslor i samma utsträckning som vi har haft, och inte heller får våra behov tillfredsställda på samma sätt som tidigare, så kommer vi att börja må sämre. Och det här gäller ju människor, men det gäller ju också länder. Till exempel där det finns åsiktsförtryck och där det finns för lite resurser att leva liksom ett hyfsat gott liv. Så där, man talar ju också där om depression. Så att jag tänker att naturligtvis om väldigt mycket av våra viktiga liksom, kontakter och det här anknytningar skärs av alldeles för länge. Och vi samtidigt går omkring och känner oro, inte bara för att smitta andra utan också för vår egen framtid. Vad ska det här innebära nu då för, jag menar om du är ung till exempel, när du ska försöka etablera dig på arbetsmarknaden och så här, så naturligtvis ökar oron. Och då handlar det ju många gånger också om att ett behov av trygghet eller att inte kunna förutspå sin egen framtid eller ett behov av stöd. Eller också ett behov av uppmärksamhet som ju är ett basbehov. Att de inte tillfredsställs och då mår vi sämre. Så jag tror ju att bägge kommer att öka, absolut. Alltså både då det vi kallar idag psykiska sjukdomar, men sen också den här allmänna välmåendet så kan bli lidande nog, jo.
Hur ska man känna igen det där som indikationerna på eller symptomen på att man är på väg in i en depression eller redan är där? Hur ska man som känna till
det? Det där är ju också en inte helt okomplicerad fråga. Att det här, många är deprimerade och fungerar hyfsat bra i alla fall. Det är bara det att det kanske inte finns ork sen att överhuvudtaget göra någonting på fritiden. Och så här, att vissa bitar ju ihop väldigt, väldigt bra och kan vara alltså högfunktionella men inte ändå må bra. Medan andra inte har samma uthållighet heller, eller resilience som man pratar om på engelska, och ganska snabbt vid ganska små, liksom sådär, objektivt sett små motgångar börjar uppleva att de är väldigt liksom belastade och så här. Så att man kan nog inte ge så riktigt mycket allmänna riktlinjer, men om man börjar känna sig förvirrad, alltså väldigt förvirrad i alla fall, då är det dags att uppsöka hälsovården, för att då kan det vara liksom någonting allvarligare också som är på gång. Och det här naturligtvis också att får man mycket, mycket svårt att orka med det som man normalt sett brukar orka med, då är det kanske också dags att prata med någon. Och sen förstås att om det som normalt ger en glädje och energi inte alls längre ger en glädje eller energi, så då är det kanske också dags att börja prata med någon. Och det är ju professionella som utreder det här med diagnoser.
Mm, ja.
Så att jag tänker att bättre att söka hjälp i ett tidigt läge då, så behöver kanske inte åtgärderna heller vara så omfattande, utan att oftast när det gäller just depression så handlar det faktiskt allra oftast om liksom nerpackade känslor och alltså sånt man inte har vågat prata om eller vågat ta till tals eller så här. Och sen otillfredsställda behov. Och de behoven kan vara vad som helst. Man kan bli också deprimerad av att till exempel inte ha någon att dela glädje med. Därför att det får en att känna sig liksom ensam och oviktig. Så det ska inte heller liksom förminskas.
Nej.
Det är åtminstone min syn på saken.
Hur skulle du säga att om man pratar vänskap och relationer, hur påverkas våra relationer och band till andra människor, vänner och sådana i vår närhet i sådana här tider?
Personligen kan jag väl känna att jag tycker att jag mera har insett vad som är viktigt för mig. Förstås att inte ha saker och ting förgivna och så här. Att det på något vis sorterar i leden också när man behöver välja kanske vilka man vill träffa eller vilka man kan vänta en stund med att träffa. Men det här, sen vet jag också att en del åtminstone av mina klienter har kunnat tycka att det är ganska skönt, för att mitt i allt nu så har de inte de här kraven på sig att de ska umgås och måste umgås och förväntas umgås in real life, säga, för att de kanske är mer bekväma över nätet och så här. Och att de har också känt att de kanske får ta en paus. Att det också finns människor som de egentligen aldrig riktigt har vilja umgås med eller önska träffa. Och nu behöver de då inte sätta den gränsen. De behöver inte säga det, utan de kan bara liksom säga att nej, men ni vet, coronan. Att det går många vägar det där.
Ja, det kan upplevas som en lättnad också.
Ja, faktiskt.
Ja.
Och det där var jag förvånad när jag började lägga märke till också i förra våren. Faktiskt många också som tyckte att det var skönt. Men sen också de som då är kanske inte så vana att själva ta initiativ och själva ta kontakt och så här, utan som man förlitar sig på sammanhanget och på gruppen. Alltså att man mer eller mindre har liksom ingått i en grupp och man har serverat sitt umgänge. Det har hört i rutinerna och vad som förväntas av en. Och de som då ändå behöver det umgänge och nu måste fixa det själv. Och ta initiativ och liksom koordinera det då i den mån det går. För dem är det nog jobbigt nu.
Och där tänker jag också kanske att vi kommer in lite på motivation. Hur håller man motivationen uppe?
Nej, men där är det väl egentligen detsamma med känslor och behov som jag anser att det är väldigt, väldigt nära förknippat. För att känslorna är det som förmedlar till oss. Alltså det är information om vilka behov vi har. Och det här, för att hålla motivationen uppe så behöver det finnas liksom element i vår vardag och i vårt liv som är motiverande. Alltså som helt enkelt är belönande för oss. Och det betyder att om anknytning till exempel är belönande, det här kontakten med andra människor, så då är det ett behov vi behöver få tillfredsställt för att uppleva oss motiverade att göra det vi då ska ha gjort. Och det här, jag tror ju att de nu då som är väldigt sociala och som har ett stort behov av umgänge, stort behov av feedback, stort behov av anknytning och så vidare, och att samtala och diskutera och samarbeta och så här, så har svårare att motivera sig nu än kanske då enstöringarna som är vana på ett sätt liksom vara självhushållande med sin egen energi och så här. Så att det hela beror nog på att lyckas jag tillfredsställa mina behov och lyckas jag hitta ändå det som är belönande för just mig. Och får jag det så klarar jag av att hålla motivationen uppe, annars är det svårt. Man behöver kunna identifiera vad man känner och därigenom också vilka ens behov är.
Mm.
Är det till exempel då stöd? Är det tröst? Är det bara liksom det här att dela idéer med någon och så vidare? Eller vad handlar det om egentligen? Eller är det trygghet? Någon som kan påminna en om att man behöver kanske inte liksom ta ut en massa oro i förskott och så vidare.
Mm. Mm.
Så att nog handlar det också mycket om sånt som andra människor förser en med.
Mm.
Att det är ganska få som är riktigt, riktigt nöjda med att bara vara i sitt eget sällskap.
Du var lite inne här tidigare på resiliens. Hur kan man jobba med den? Hur kan man stärka sin motståndskraft för att bemöta motgångar?
Man kan behöva nyansera sitt tänkande förstås. Och det här, jag tog senast som exempel här idag min egen mommo. Nu vet jag inte hur mycket dialekt lyssnarna förstår, men där hon hade en sån här ganska fin idé, till exempel när någonting gick åt stöpen och någon kaka sjönk ihop i ugnen och blev till ingenting och sånt här. Att, nå, det vart inte som vi mära, men kanske det skulle vara så till det här gången.
Ja.
Att det blev inte som vi hade planerat, men kanske det skulle bli så här den här gången. Och jag tror att med att nyansera sitt tänkande och helt enkelt inte ta ut så mycket i förskott. Och, så här, och sen faktiskt försöka ta en dag i taget. Många gånger när vi hamnar in i det här att vi får panik. Och så är det ju för att vi försöker hålla i tankarna allting vi ska ha gjort under det närmaste halvåret. Och glöm bort att hur många är de här sakerna idag. Vad är det jag faktiskt måste ha uträttat idag? Och det här med resiliens i den bemärkelsen, alltså det är ju någonting som vi i allra högsta grad då utvecklar när vi är barn. Så det är lite svårare när man är vuxen. Men ett faktum är ju att när man är tvungen att utveckla resiliens så gör de allra flesta det. Och det betyder ju också att det här som vi är med om nu, när vi faktiskt då måste anpassa oss till någonting nytt och som inte är önskat, så utvecklar vi också resiliens bara av det. Så det här är kanske liksom den goda sidan av det. Att vi inser det, att vi har inte kontroll över allt, vi kan inte ha det. Och det betyder att då måste vi ha tålamod, både med oss själva och med andra förstås. Så att det här är nu då i bästa fall också lite utvecklande för vår karaktär, fast det säkert inte känns så. Men det beror förstås på liksom hur man är funtad sen tidigare och sen också hur man tar den här situationen. Hur man väljer att se på den också.
Jag tänker att om man ska få någon slags avslutning på det här, nu är det på söndag så är det Alla hjärtans dag eller vändagen eller vad man väljer att kalla det. Hur ska man uppmärksamma det i år?
Jag tycker ju inte riktigt om hela konceptet. Och jag hör också till de här på föregångarna som, ja, det är lite den här kärringen mot strömmen. Så när de börjar julpynta här så säger jag till exempel att man måste inte fira jul om inte man vill. Man måste inte heller fira vändagen eller alla hjärtans dag om man inte vill. Men jag skulle kanske önska att de som ändå vill fira uppmärksammar inte bara de första de kommer att tänka på, utan kanske också de som de inte tänker på i första hand. Och det här skriver en rad eller slår en signal eller vad som helst. Jag gillar ju absolut inte den här kommersen kring det. Och det här. Sen tänker jag också att om jag nu ska liksom avsluta med någonting sånt här när det gäller att ta kontakt, för det är ju oftast där det far.
Mm.
Det här att uttrycka sina behov. Så det är det att ibland så agerar vi utgående från en tanke om underskott. Ungefär som om det skulle finnas för få personer eller det finns för få tillfällen eller vi stör eller så här. Det är ju inte upp till oss att veta om vi stör när vi tar kontakt med någon annan. Det är ju upp till dem sen att sätta den där gränsen ifall det är så att vi stör. Och vi kan ibland ha en sån här tendens att tro att vi skulle behöva veta vad andra önskar av oss innan de har sagt någonting. Så att vi ägnar oss ofta åt en massa sådana här gissande kring hur andra vill ha det utan att egentligen fråga. Och så kan vi ha en tendens också att ge andra det som vi själva skulle vilja ha eller som vi tror att de behöver. Så det här att vara lite mer så här fördomsfria och faktiskt fråga. Att när vi frågar att hur har du det? Har du några önskemål? Är det någonting du behöver? Du kan jag ställa upp med någonting? Och sen behöver man ju då också själv kunna sätta gränser om det så att man inte klarar av det. Men att inte de här fördomarna hindrar en sen att ta kontakt med någon.
Mm.
Och det här ännu riktigt så avslutningsvis, den senaste tiden så jag pratat ganska mycket åtminstone med mina klienter om det här med projektiv identifikation. Och det här är ett begrepp som är lite knepigt, men det handlar mycket om de här fördomarna vi har om oss själva. Till exempel att man kan börja uppleva att alla tycker att jag är irriterande för att man kanske fått höra det när man är liten eller så här, därför att man har varit livlig. Och sen börjar man tro om sig själv att man är en person som irriterar alla andra. Och i värsta fall så kan man låta bli kanske att ta kontakt, eller så börjar man testa. Att vi ska se om de här också tycker att jag är irriterande. Man kanske vill vara med någon. Och så beter man sig på ett sånt sätt och så förvirrande att de faktiskt kanske börjar tycka att man är irriterande. Och det här kan också gälla sånt som att ingen kan bry sig om mig på riktigt. Och så kanske man låter bli att ta kontakt för att man tänker att de kommer ändå inte att bry sig i mig. Och hur lätt är det för dem att veta då att du kanske skulle vilja ha kontakt? Så det här, mycket av det här med att vi har fördomar om oss själva som vi nästan tvingar andra att bekräfta. Så skulle vi kunna sluta med det så då skulle kommunikationen hos människor emellan bli ganska mycket enklare på en gång.
Här hör vi socialhandledare Annika Paananen på resurscentret Föregångarna i Vasa. Tusen tack för att du lyssnar. Flera avsnitt av Bakom rubrikerna hittar du på vasabaret.fi/lyssna.